Den här veckan kommer vi att prata om professionell autonomi. Vad är det för någonting? Ja, det kan man ju fråga sig. Men hör den autonoma läraren hemma i ett modernt klassrum? Om det och om triple helix och hur man kan förorda traditionell undervisning. Ja, det ska vi prata om i Skolsverige som du hittar på iTunes och på skolsverige.com. Det här är Skolsverige.
Jag hade så här, jag behövde gå tidigt från en lektion idag för jag behövde gå på EHT. Och då sa jag det lite otydligt, så jag hade en elev som var så här, va? Ska du på EU-möte? Och då kunde jag säga ja. Och då var han så här, va? Och så gick jag.
Vet de vad EU är?
Ja. Mm-hmm. Det gör de. Mm.
Min son hade nationella prov idag. Mm-hmm. I svenska.
Ja, nice.
Och jag har ingen koll.
Nej.
Nej? Eller vad det handlar om. Han skulle typ läsa en faktatext, tror jag. Men sen så visste han inte mer. Och han var oerhört, oerhört, oerhört glad för att han skulle ha nationella prov. Det tyckte jag var gulligt.
Ja, det är väl schysst.
Så han var liksom sådär, jag måste ha matsäck för man måste äta.
Men han har liksom tävlingshjärnan med sig. Något.
Ja, visst. Och då ska jag göra så här. Han hade liksom planerat hela. Mm-hmm. Så han hade liksom vattenflaska, mamma måste jag ha. Och så måste jag ha, jag ska ha 3 mackor. Och på den här halvtimmens rasten, då ska jag äta först, sen ska jag gå på toa och sen ska jag springa ett varv runt skolgården så att min hjärna blir liksom frisk och fräsch.
Smart.
Ja. Och då sa jag, bara du gör ditt bästa så blir det nog bra, sa jag. Var det bra?
Ja.
Jag jobbar stenhårt på att inte vara lärare hemma. Går sådär.
Men det är väl en bra grej, tänker jag. Det måste ju vara skitsvårt att stänga av.
Ja, hela tiden är det jättesvårt.
Alltså när man möter folk som också är elever liksom, fast hemma på något sätt.
Ja, och att man inte liksom så att jag säger, jag har gått ifrån, jag jobbar jättehårt på att säga, bara du gör ditt bästa så är mamma nöjd.
Det är bra.
Ja.
Jag hade en period precis när jag började så vikariera runt, då var jag mycket på förskolor. Och liksom, har man erfarenhet av att äta lunch med förskolebarn, då blir man lite så här dum i huvudet. Så där, jag hade en period precis samtidigt när jag åt lunch eller middag eller så, men jag hängde med mina kompisar. Att jag började liksom flytta runt deras grejer på något sätt. Nej, glaset ska inte stå så nära kanten. Nej, nu kommer jag på mig själv med det. Och det sa de till mig att sluta med.
Ja. Gjorde du det då?
Ja, absolut. Apropå att stänga av sin lärare.
Yrke. Ja, men det, jag tror det är spännande.
Du, Karin, ja. Det är dags att slå på, fast själva podden då.
Där fick du till det, hörde du.
Ja, lite. Så.
Ja, du är lite nöjd. Mm. Men det gör vi. Vi börjar med korta nyheter som vanligt och sen kör vi tema och så avslutar vi med en elevkrönika.
Japp, vi har ju hittat vårt format. Vi gör samma varje gång.
Nästan.
Det är ingen utveckling här. Det är ingen autonomi här, utan vi bara kör på.
Ja, och därför så går vi till korta nyheter. Du, Jakob, du har fått vara på något spännande som jag inte fick vara med på i
veckan. Just det, precis. Det är spännande. Ja, det var spännande. Jag var på Triple Helix.
Vet du vad det låter som? Jag måste bara säga
det.
Jag tror ju liksom att du får åka Helix 3 gånger på Liseberg.
Det var precis vad som hände. Vi var på Liseberg och åkte berg- och dalbana. Nej, det gjorde vi inte alls. Det var inte alls det som hände.
Jag trodde att du gjorde det.
Det är skitroligt.
Jag trodde liksom att det var en grej.
Ja, vad roligt det var.
Alltså, liksom så här personalvård.
Oh, nej, vi var ute på Lindholmen. Det ser inte så mycket för den som inte är från Göteborg. Men vi var på Lindholmen, som är ett teknik-IT-område. Och det var ju precis det. Triple Helix, det är liksom att det är 3 grupper som kommer samman. Det är skolan, det är industrin, IT-industrin, IT-branschen och akademin. Och då är det konferenser som arrangeras runt om i Sverige för att samla input till Skolverket och deras arbete med att ta fram de här nya IT-strategierna.
Just det. Okay.
Så Skolverket har massa undervisningsråd.
Men vad betyder Helix? Jag tänker ju på han som flög till solen.
Nej, men alltså, själva loggan de har är liksom, du vet den här DNA-spiralen med liksom det är en dubbel helix med 2 stycken. Men tänkte att det är 3 sådana som flätas samman i en grej.
Ah!
Det är lite det. Och det är en beprövad modell som man använt i andra områden när det handlar om att utveckla det offentliga.
Man
säger, hur utvecklar man vården? Om du kommer att vårdforskare och så lite vårdföretag eller någonting. Och så in i det.
Ja,
och då liksom har de en diskussion. Och det är ju jätteintressant. Om inte annat för att det inte bara är lärare, vilket utmanar diskussionen. Och för att liksom så fort man kommer förbi de här gubbarna och tanterna som bara, ah, nej, jag gick i skolan. Eller så här, jag har ju två barn så jag är engagerad. När man kommer förbi det, och det går ganska fort, då är det ett väldigt intressant möte, för man pratar om väldigt olika saker.
Ja, men jag tänker också en sån grej, alltså, det tänker jag borde vara i alla program eller alla liksom yrken, att man vill å ena sidan ha naturvetenskapen, som typ om vi har ett naturvetenskapligt program så vill man ha Chalmers, och sen vill man ha vetenskapen, och samtidigt så vill man ju ha de som ska ha ingenjörerna sen för att utveckla det. Och jag tror att vi har alldeles för lite av det.
Ja, absolut. Då fick jag jobba tillsammans i en grupp med en kvinna som liksom jobbar med så här kompetensförsörjning inom IT och så. Jätteintressant. Utifrån så här, men de sakerna som hon värderar, det är så här, ja, vi letar efter folk som kan jobba i team. Och det, man läser ju om det, så här, samarbetsförmåga och grupparbete och så. Folk på lärare Twitter hatar det och tänker att det är så himla dåligt. Men när man lyssnar på henne, då får man det bekräftat. Men så här, det är sånt som vi letar efter. Folk som är flexibla, folk som är dynamiska, folk som kan jobba med olika människor och som kan ställa om och så.
Ska jag tipsa dem då? Jag ska tipsa denna kvinnan. Elever som har gått på teaterprogrammet, de kan det.
Det är bra. Det tror jag också. Det är ett jättebra forum för att här, intensivt träna och sånt. Det jag var på Triple Helix, en konferens då, kopplat till de nya IT-strategierna. Så man kan googla på Triple Helix, man kan googla på IT-strategier för skolan. Och så får man fram lite mer information om vad allt det här handlar om. Och med det så tror jag vi släpper det. För så mycket mer intressant är det inte vilka konferenser jag går på.
Nej, för saken är ju den, det enda man tänker. Och det är väl en sån sak. Hur lång tid tog det för Finland med sin... Liksom, fast det är en helt ny läroplan, ja.
Det är en ny läroplan och den är kraftigt reviderad. Och den är... Alltså min känsla är... Man ska inte föregå det här, men min känsla är att... Deras läroplan kommer även efter juni vara en förebild för oss. Det är fortfarande så att vi ska komma dit. Det kommer att vara liksom vår bild även efteråt. Det är min känsla. Och det handlar inte om att liksom Skolverket är kast eller så. Det är inte det. Utan det handlar snarare om att liksom, jag tror att uppdraget och begränsningarna och liksom i tiden och så är bara så att det här är ingen större förändring. Man vill ju gärna tro att liksom nu. Nej.
Nej.
Det är min magkänsla bara.
Ja, och så tänker jag att vi får liksom helt enkelt för att steppa upp i Finlands, alltså då måste man jobba mycket mer och fundera på vad är det vi behöver.
Japp. Du, apropå organisationsutveckling, det med traditionell undervisning, det var ju en idé du och jag började tänka på häromdagen.
Ja.
Eller hur?
Ja, det är så konstigt när man säger det. Liksom det här att svenska skolan har gått dåligt för vi har för lite traditionell undervisning.
Vi måste ha mer traditionell undervisning, mer riktig undervisning, det är det som funkar. Alltså så hör man ju ibland. Även lärare, men framförallt kanske människor som inte är lärare.
Men vad är traditionell undervisning?
Och framförallt så här, om man tänker att så här, det traditionella är att vi har gjort det förut, vi har gjort det länge.
Ja.
Och ska man tänka att så här, är man inte nöjd med vart skolan är idag, på grund av PISA eller på grund av resultat eller på grund av vad som helst.
Ja.
Är det verkligen vettigt att göra mer av samma då? Var det verkligen det vi tänkte att vi skulle ha?
Nej, men alltså det är så konstigt begrepp, traditionell undervisning. Jag tänker att man tänker att man har stått för lite vid katedern.
Ja.
Men jag tänker att det räcker att gå in i typ alla klassrum i hela världen. Så, nej, men att klassrummen är ju fortfarande riktade åt ett håll.
Det är fortfarande alltså, jättemycket. Alltså, även om man slänger ut själva möbeln så är det ju fortfarande så att katedern lever fast i hur vi undervisar.
Ja, men jag menar det. Och det är ju väldigt få klassrum som ser ut som vittra telefonplan.
Ja, absolut.
Det finns väldigt få klassrum som inte är fyrkantiga med bänkar riktade mot ett håll.
Precis. Eller alternativt när de kommer till de yngre, att det är de här som sitter i små öar och så. Alltså jag lovar dig, man skulle kunna på en hand lista liksom de fem vanligaste klassrumsmöbleringarna. Och då täcker man in 99% av Sveriges klassrum.
Ja, till och med i Kina såg det ju likadant ut.
Ja. För att det är vad det är. Och där kan man tänka så här, det är lite hybris att tänka att vi har något annat än det. Är det inte det? Vi måste gå tillbaka till det traditionella. Vänta, va? Vad är det här?
Alltså bara, ja, nej, vi har något annat i Sverige och det är därför det går dåligt.
Det är antagligen inte det.
Nej, vi kan liksom någonstans säga att nej, så, nu har vi sagt det.
Det är inte mycket nyhet, så mycket som att det är en reflektion. Men
vi
fastnar inte i det. Det är svårt att komma loss.
Nej, det är väldigt roligt.
Ja, du, vi ska ta och gå vidare till dagens tema.
Ja, vet du, jag fick ju ett tweet förut i veckan. Det är bara det, ett nytt substantiv i svenska. Men det är på Twitter så får man ett tweet. Och det fick jag. Där det stod att man bad mig, man uppmanade, ni skoltyckare, och så var vi några stycken. Om du får tre saker att förändra i skolan, vilka tre saker skulle du vilja förändra då?
Och det är en ganska stor fråga.
Ja, och så började ju folk svara att inget new public management, ny, liksom, ja, mer lärare ska ha bättre liksom, lön och lärare ska ha mer
katederundervisning.
Nej, men det var inte så mycket sånt. Men lite sådär, som folk hade olika, framförallt var new public management liksom dissat, och det kan man ju förstå.
Ja, ja,
för att det är så tråkigt så att man dör. Men jag blev liksom bara tyst, för att för mig så handlar ju liksom inte skolutveckling om tre punkter.
Att nej, de här det är ganska svårt att särskilt svara på 140 tecken. Var det kort och koncist? Kom igen, Karin.
Ja, och så blir jag liksom så här, funderar en stund på att jag kanske kan vara lite sådär fiffig så att jag svarar och skriver in någon anteckning och fotar det och så lägger jag det i tweeten. Mm. Det är liksom sådär, funderar en stund och så tänkte jag nej. För att saken är ju den att alla som någonsin gång har hört mig prata om skola och skolutveckling vet ju att jag älskar att prata om kollegialt lärande.
Mm.
Nej.
Precis.
Och det gör jag ju. Men det betyder ju att jag tror ju att skolan måste börja jobba mer i team. Alltså det här traditionell undervisning där läraren är den ensamma kunskapsbäraren. Mm. Den tiden är förbi.
Ja, verkligen.
Och jag säger ju 10 gånger om dagen, men kan inte googla det då? Så att vi får en helhetsbild, om det är någon siffra, något årtal, någonting jag har glömt. Sådär. Och så att vi jobbar mycket, men att vi också utvecklar undervisningen. Att vi kommer ifrån att undervisningen, jag hade en sån skitbra lärare på mellanstadiet, att det var den läraren som bar liksom ens undervisning. Men den andra klassen som hade en skitdålig lärare, ska hela deras undervisning stå och falla på det då? Det är klart att en skitbra lärare måste liksom få med sig den som är i andra klassrummet, och så får man få synergier, för att den skitdåliga läraren kanske bara är dålig för att den har andra förutsättningar än vad den skitbra läraren har. Och så kan man inte fokusera på vad är det som gör en lärare bra?
Nej, och det är ju en av de grejerna som är den största skillnaden som finns i skolan överhuvudtaget. Det är inte mellan kommuner, det är inte mellan länder, utan det är mellan klassrum. Det vet vi ju sedan många år tillbaka, och det förstärks ju såklart av den här typen av frågor. Det förstärks ju av att liksom, du Karin, vad vill du förändra? Så du, dina tre punkter, jag har mina tre punkter. Det är ju inte oss till och med professionella lärare. Det är ju inte oss till vår verksamhet till och med likvärdig verksamhet.
Nej, inte alls. Och om vi ska bli mer professionella,
ja,
så måste vi ju börja fundera på vad är bra undervisning?
Precis. Och det här, nyckeln till det är ju kollegialt lärande. Sen är det ju liksom punkt. Det är ju den enda grejen som egentligen finns på den listan. Men jag tänker, är inte det ganska självklart? Känns det inte som att de flesta börjar komma dit nu?
Nej, inte alls tror jag.
Men jag tycker man pratar om det överallt. Men Gustav Fridolin pratar om det i valrörelsen.
Ja, han älskar kollegialt lärande,
ja,
säger han.
Då tänker jag, då är det ändå ganska etablerat, om till och med politikerna fattar. Då har vi någonstans kommit vidare i det. Då vet vi ju att det är en sak som folk pratar om. Jag tror att alla lärare i Sverige vet vad, tror inte det är så, att man vet vad är kollegialt lärande.
Nej, men jag tror att man tänker att men då ska vi lära lite tillsammans. Och så finns det fortfarande myten om att det är billig fortbildning.
Ja.
Den myten finns ju stenhårt.
För man sitter och lär av varann.
Ja, och att det är för att arbetsgivaren inte orkar anställa en föreläsare. Och så har de glömt då att man sover ju oftast bort föreläsningen. Nej, jag skojar.
Ja. Framförallt, vad ger föreläsningen?
Nej, om du inte omsätter det i din praktik och inte utvärderar din praktik efteråt, så ger det absolut ingenting. Men däremot så är ju problemet är ju att kollegialt lärande kan ju handla om precis vad som helst. Kollegialt lärande om silversmide är inte speciellt effektivt om det är referatteknik du ska lära ut.
Nej, visst. Men om jag får bara fråga då. Kan det inte vara så att liksom, i takt med att fler och fler börjar jobba i team och fler börjar prata om kollegialt lärande, och man börjar förstå det här, och chefer börjar förstå det, man bygger upp liksom systematiska utvecklingsorganisationer och så, känns det inte som att vi förr eller senare kommer till en punkt när det inte längre är okej att avstå, när det inte längre är okej att gå sin egen väg, alltså på något plan? Förr eller senare kommer vi ha huvudmannaorganisationer, vi kommer ha skolorganisationer där det är så här, här måste alla göra så här.
Mm.
För att det är en del av det vi har processat fram. Och då är det jättekonstigt. Så att jag på min trepunktslista säger, jag vill jobba ämnesintegrerat. Eller jag vill inte göra det. Jag vill jobba mer med ren NO-undervisning för exempel.
Mm.
För jag är NO-lärare. När är det inte längre okej för mig att ha den åsikten? Alltså, vi kommer ju komma dit.
Mm.
Och det är inte... Alltså, en första tanke kan vara så här, det är ju ett hot mot min profession. Kan vara en tanke.
Mm. Men den andra tanken är väl snarare... alltså jag tänker ju så här då, att vi måste ju på varje skola ha så professionella ledare, tänker jag.
Mm.
Där man faktiskt är så duktig att man kan titta på, okej, okay, å ena sidan här... här har vi den här kompetensen har vi.
Mm.
Det här utifrån vad eleverna presterar så har vi satt ett visst typ av mål.
Mm.
Och det här målet uppnår vi med hjälp av den här kompetensen, för att det är den här kompetensen vi har att tillgå. Och då måste man se vilka behov har vi för att kunna nå det här målet. Är du med? På att, alltså, kompetensen kontra, alltså, så ska man då fylla på olika behov, olika kompetensutvecklingar, olika saker för att nå till målet. Det är ju liksom, och det är vi generellt ganska dåliga på, utan man undervisar på samma sätt som man alltid har gjort, och så ser man inte på vilka behov av den här klassen. Det är ju likadant när du går in i en klass att du ser.
Men, ja.
Och det måste ju få vara olika beroende på var du är. På olika skolor, olika. Men du kan inte gå med. Alltså det måste ju komma en punkt där du inte kan stanna längre på perrongen. För nu går tåget, vi ska mot det här målet, för det har vi bestämt.
Ja, men okej, okay, det där är bra. Men om man tar det steg vidare, vad händer med de som kommer in efteråt? Alltså jag jobbar i en kommun som har legat långt fram, väldigt, väldigt tidigt i, när det kommer till pedagogisk IT-kompetens hos lärare. Vi har haft liksom... Vi har haft stora utbildningsinsatser för alla lärare innan man ens fick liksom en till. Vi la kanske 4-5 år på att utbilda alla lärare innan den första elevdaten kom in. Och ändå så var vi tidigare. Vilket var bra. Det var ju tur. Det fanns en politisk vilja som vi gjorde.
Mm.
Och det har lett till att vi, alla som var med från den tiden har liksom haft en jättehög pedagog. Jättehög. Men den har varit liksom... Tänk om alla andra lärare som gick på PIM 3 så hade vi liksom en egen bättre.
Mm.
Som var framtagen för klassrum någonstans. Så det gjorde ju att vi hade jättehög digital kompetens. Vi har fortfarande en självbild av att vi har kommit väldigt långt i det. Men där har ju kommit in massa lärare på vägen.
Mm.
Som inte varit en del av det. Och om man då tänker sig det kollegiala lärandet vi har lärt oss tillsammans. Det är ett jättebra exempel på det. Hela vår förvaltning med, strax under 1000 grundskollärare kanske. Mina tummen och pekfingret. Bara, nej, vi ska åt det här hållet.
Mm.
Och alla bara, okej, fine. Men de som kommer in efteråt.
Men då är det ju ett tydligt exempel på att det inte fungerar.
Men det måste ju vara, det tror inte jag så mycket fel på hos mina arbetsgivare, utan det tänker jag snarare fel, att det är att vi utbildar linjärt i en cirkulär värld.
Mm.
Där det går runt och runt och runt och runt och runt.
Mm.
Och då är frågan, hur länge har vi ett ansvar att liksom utbilda folk som är up to speed för att komma i fatt eller så? Eller är det enskilda lärare, kollegors liksom ansvar? Om vi är ett arbetslag, du och jag och två andra, och så kommer in en tredje som inte var med och vi andra fyra vart det. Är det vårt jobb att se till att den personen kommer i fatt? Här jobbar vi så här. Det kan man ju tänka. Men då ligger det på oss att utbilda kollegor som inte varit med. Eller, eller kan vi förvänta oss att de kommer från arbetsgivare som deras tidigare arbetsgivare har varit och tagit någon sorts ansvar för att de ska lära sig saker? När kommer man dit?
I en idealvärld tänker jag att då är det ju naturligtvis så att alla är lika långt fram och så blir det bra. Men där är man ju aldrig. Vi har ett liknande situation. Sådär, att man har en kultur i en grupp och sen så kommer det till nya och så blir det liksom... Men det är då man måste se till att tiden finns.
Mm.
Om det är så att ni har bestämt att den här nivån av IT-kompetens är det vi ska ha i våran förvaltning, 1000 lärare. Och sen anställer man nya, då måste det finnas ett utrymme för undervisningsutveckling varje vecka. 2-3 timmar varje vecka. Tid i alla fall, säg 2-40 minuters pass varje vecka där man diskuterar sin egen undervisning. Och jag har förstått att ni gör på något sätt, och är man då ny så kommer man ganska snabbt in i vad du gör och så lär man sig av det. Men problemet blir i svenska skolan som man ser att det finns strukturer för både i London, fast på ett lite annorlunda sätt, och i de asiatiska länderna, där man hela tiden bryter ner. Ja, men hur blir det i ditt klassrum? Du, kolla här vad jag gör. För att då när du kommer ny, då kommer de här grejerna att komma på dig automatiskt, för att du träffas så ofta. Här kan vi ju gå alltså veckor, månader innan, nej men inte månader riktigt, men alltså innan vi pratar undervisning, så kan det gå månader på riktigt.
Ja, visst. Och det är inte alls typiskt utan, eller otypiskt, utan så är det nog på många skolor.
Ja.
Och det där är ju ett problem, för att dels har vi inte det fokuset, att man fokuserar på liksom, hallå, vad gör du, vad gör jag, vad kan vi lära varandra. Men dels också att vi inte, alltså det finns någonstans inbyggt en frihet, en rättighet att vara så här, nej.
Nej, men precis.
Om vi anställer nya lärare till vår organisation, så känns det som att det finns en outtalad rättighet att säga att liksom, nej, så vill inte jag undervisa. Eller om inte annat säger, nej men jag har ingen skyldighet att liksom att anpassa mig efter där dit man kommer. Nej, jag ser inte att jag har kollegor som är så, för det gör de inte. Men det känns som att det är rätt man har när man byter arbetsplats.
Ja, om man ska läsa på och förstå, så tror jag att det är en mentalitet som finns. Jag tror att många skulle känna igen sig i den beskrivningen. Och där tror jag att vi har ett... jag skulle hävda att det inte är ett professionellt sätt att förhålla sig. Och då
är inte det också en paradox? För man kan också hävda att så här, men jag har jobbat i 25 år. Mm. Jag vet vad som är bra. Jag står upp för det. Jag tar med mig det. Jag kompromissar inte med det. Alltså, det skulle kunna vara en professionell grej.
Ja, fast då tycker jag att då får man ju faktiskt lära de andra det då. Om du har kommit på en metod som du har beprövat bara själv och ingen annan har beprövat den, då är den faktiskt inte beprövad för det första.
Nej.
För det finns inget vetenskapligt som ganska nudda i att det är...
Man får blanda ihop erfarenhet och beprövad.
Ja, för beprövad erfarenhet är först när man har prövat den flera stycken olika personer. Och med det sagt så blir det ju så att har du kommit på värsta metoden som bara funkar för dig, Då är det nog så att du får börja fundera.
Jo, men det kan vara bara att man har, det behöver inte vara särskilda metoder. Det kan vara att man har ett visst förhållningssätt eller man har vissa grejer. Eller,
ja.
Eller att så här, jag ställer alltid mina elever utanför klassrummet och sen släpper in dem.
Ja, men det kan man väl göra. Det är väl inga problem. Men däremot så kan du inte säga att jag tänker inte använda den här IT-plattformen.
Nej, visst. Eller jag jobbar inte med datorn. Eller så. Det skulle kunna vara en grej.
Ja, men jag jobbar inte med datorn för jag tycker inte den är kul. Nej, men nu är det...
Den stör för min undervisning.
Ja, men...
Det finns ju fortfarande folk som säger
Ja. Ja, det är klart att det finns. Och det kan du inte säga, för det står i läroplanen. Och den bestämmer inte vi över.
Lite grann, beroende lite på det. Därav Triple Helix och nya IT-strategier.
Men det står faktiskt... Alltså, i min läroplan så står det att jag ska jobba med digital... Alltså, det ska vara digitala hjälpmedel. Och
ja, jag vet det. Det står inte tydligt inskrivet, men det börjar bli tydligare. Ja. Det är ett sidospår. Men om vi ska gå tillbaka till den här diskussionen så... Alltså, det autonoma är det lite tvegat. För många tror jag tänker att det är typiskt för en professionell yrkeskår att få vara autonom. Men samtidigt förstår jag vad du säger också, att det inte heller alltså superprofessionellt att bara bli värsta cowboyen och bara köra liksom, och skita i vad som händer.
Nej, och då blir det ju frågan, vad betyder autonom? För att det är ju vad är definitionen av autonom? Man pratar ju om att man vill ha ett friutrymme, och det tror jag att alla lärare behöver ha på ett sätt. Att du behöver, för mitt klassrum är ju inte detsamma som ditt.
Nej, visst. Och då skulle vi, utan det friutrymmet skulle vi bli engelska lärare som bara genomför av staten godkända PowerPoint. Så att absolut att vi inte vill liksom ta bort friutrymmet. Men jag tror att vi måste landa i det. Vad är det för saker vi får bestämma om?
Ja, men...
Vad är vårt friutrymme kring och vad är det som det inte tangerar? Frågan, vilka tre saker skulle du vilja förändra om skolan? Det ligger långt borta för din profession.
Ja, den frågan är inte min profession alls.
Nej.
För att den frågan är en skolpolitisk fråga. Alternativt en skolforskarfråga om du forskar på olika metoder. Men huret är min profession. Och den ska folk ge fan i allmänhet, om de inte är lärare.
Precis, och det är det som är problemet, att folk tar över vår profession och vårt område, och därför söker vi oss vidare till annat.
Ja, för att
istället för att kämpa och slåss för det som faktiskt är vår grej.
Ja, och autonom betyder ju, om vi nu har någonting som har hög grad av oberoende, utan att ha fullt självbestämmande. Till exempel då en delstat till exempel har hög grad av oberoende. Och en lärare kan inte vara som en delstat. Det kan vi vara väldigt överens om.
Men en skola skulle kunna vara autonom. Är det att man får bestämma liksom väldigt mycket själv. Men då är det fortfarande att det finns strukturer för det. Och att det professionella för oss kanske är att förstå att vi är inga frifräsare bara för att vi får bestämma.
Varje lärare inte någon egen skola.
Nej. För det är det som är det traditionella, det är det som är det gamla. Det är det som var liksom så här, men jag stänger in mig i mitt klassrum och det är väldigt ointressant vilka som finns runt omkring för att det berör inte oss.
Nej.
Det är ju det som är det traditionella undervisningen, det som är sabbat, liksom skolan, om vi ska vara riktigt ärliga.
Och eller sabbat tror jag inte, jag tror att det snarare var så att det fungerade alldeles utmärkt när du var den enda läraren i byn, när prästen var prästen. Ja,
men herregud, det är ju på den tiden när min skola byggdes, du pratade 1830-talet, ja, det var ganska länge sedan som det slutade.
Ja, men det var ju ganska bra då, för att då hade vi ju bara en lärare och då var det ju så att då hade vi ett behov av skola, men tiderna förändrats. Jag vill inte säga att vi sabbade, utan det jag säger att det har skett en utveckling.
Okej, visst. Men nej, precis. Visst, man ska inte köpa liksom den nattsvarta bilden av skolan, jag förstår.
Nej,
men det är ingenting som är sabbat. Det är ingenting som är trasigt.
Nej, men däremot så behöver vi, jag tror att snarare är det så att våra resultat, tänker jag ibland, våra liksom försämrade PISA-resultat, som jag vet att vi liksom kan diskutera om det är det som är mått av bra skola. Ja. Men om vi skiter i det, utan vi säger att våra försämrade PISA-resultat, så tror jag faktiskt att en del av de försämrade PISA-resultaten, att de kom hit först, är ju för att vi är ett väldigt högt utvecklat land med väldigt individuellt utvecklade individer.
Och det kommer in även i vår profession, och därför så tycker vi att så här, nej, jag får bestämma det här själv. Det är ingen annan som har med min tid och mitt arbete att göra.
Det är det som gör det så svårt att vara rektor.
Ja.
För att någonstans så är rektorn en väldigt utskälld arbets... Liksom.
Ja, för det är någon sorts mellanchef som lärarna tror är högsta hönset. Och som alla ovanför rektorn bara säger, ja, som jag säger, och rektorn bara ja.
Ja, men, rektorn står ju å ena sidan och har ett kommunalt uppdrag,
ja.
Och sen har den ett statligt uppdrag, och de aldrig mötas de två.
Nej,
och dessutom så tänker jag ibland att en rektor måste kunna, en skicklig rektor ska kunna göra en bedömning av vilken kompetens har jag, vilka behov har jag, hur ska jag nå dit. Alltså där någonstans, den analysen. Sen måste varje lärare hjälpa till med huvudet. Men själva, men behovsanalysen, den är rektorns. Och då måste rektorn också, vi lyssnar på rektorn och låta rektorn faktiskt få ta det.
Det är därför vi behöver starka skolor, eller?
Ja.
Alltså det är intressant, för med den logiken så skulle vi bli mer professionella med starka skolor. Vilket är väldigt bra. Det låter himla tilltalande egentligen när du säger det. För att alla är bra på sina saker, och det är klart att det finns skolor som inte gör det de borde, absolut. Men det känns ju som att liksom tanken med en skolledare är ju att vara ledaren över skolan.
Ja,
och då borde den kunna leda bra.
Ja, och lyfta fram. För att jag tänker att vi har en väldigt massa kompetenser på en skola där man inte... Jag tror att väldigt många lärare skulle känna igen sig i att min kompetens tas inte tillvara.
Precis.
Och då har man inte gjort en bra behovsanalys.
Men ovanpå det då, om man tänker liksom ett steg till. Det har föreslagits som ett sätt att så här, göra skolan mer likvärdig, att ha liksom mer centraliserad fortbildning. Att liksom universiteten arrangerar föreläsningar, workshops, seminarier, vad som helst. Och så är det dit man går och det är där man får sin fortbildning. Det skulle ju på något sätt bakbinda rektorn i en möjlighet att göra den behovsanalysen, eller?
Ja, på ett sätt. Eftersom hela skolorganisationen är ju faktiskt hel.
Mm.
Så att å ena sidan så är skolan autonom, men kommunen är autonom. Och, liksom, och lärarutbildningen är uppenbarligen autonom. Eller helt.
Ja, de gör väl sin egen grej.
Där har vi ett problem.
Jaja.
För att vi behöver ha ett mycket starkare band till de lärare som kommer nya. För att då skulle vi, att om de lärarna som kommer var mycket mer präglade av det vi behöver.
Mm.
Alltså kollegialt, grupptänkande, teamkänsla, det vi sa att alla det här. Då skulle vi också faktiskt komma mycket närmare målet mycket fortare.
Ja, ja.
Och därför så brukar det landa i det här lärande organisation. Men lite så att vi måste på något sätt få med alla delar i det. Samtidigt som du säger att jag vet inte. Det här med, det är väldigt tilltalande att få universitetsfortbildning också.
Det är klart att det är det. Och det är klart att det känns som att det är kvalitet. Förutom att det låter lite på, när jag tänker på det, som att det är människor som har glömt hur det var att gå på lärarutbildningen. Så rätt mycket av det som jag fick med mig, eller det som jag var med om på lärarutbildningen, har man ju inte riktigt använt sen. Och det säger någonting om effektivitetsgraden på den. Om samma människor som är lärarutbildare ska också hålla i lärarfortbildningar, Det är inte jag helt och hållet övertygad om.
Nej, och sen är det ju också frågan om, då blir det den här frågan om jag tänker att det skulle kunna vara ämnesfördjupande fortbildning.
Kanske.
Ja.
Men jag tänker att en del är säkert bra, men en del behöver fortfarande vara, det behöver vara, naturligtvis skulle det aldrig utvecklas på samma sätt, men det behöver ju vara i synergi med är liksom i skolan, det som är det kollegiala och professionella.
Nej, men vet du vad? Du vad fortbildningen borde vara? Kommer jag på nu?
Mm,
eller fast jag vet inte om jag tycker det, men jag säger det ändå. Alltså, du pratade om triple helix från början.
Ja.
Och jag tänker ju att det är ju här att tänk om vi kunde liksom mötas då i någon slags fortbildning på tre hopplan. Å ena sidan så har vi ju en liksom svensk näringsliv typ som efterfrågar en viss typ av kompetenser.
Mm.
Och tredje sidan så har vi ju massa lärare som ska utbilda för de här kompetenserna. Å andra sidan så har vi ett universitet som ska liksom forska om. Det är ju sådana grupper vi skulle behöva mötas.
Det är nu vi pratar.
Alltså
det är
mer
den sortens universitetsledd liksom forskning. Det är där vi pratar riktigt, riktigt bra.
För att då skulle vi också kunna förklara för svensk näringsliv vilka problem och vilka behov vi har.
Dels det, de skulle kunna förklara för skolan vad de behöver. Och vi skulle också kunna förklara för dem hur de kan göra bättre jobb att liksom utveckla skolan och engagera sig i skolan.
Mm.
Då tänker inte att svensk näringsliv behöver vara det, utan det kan vara någon annan motsvarighet.
Ja,
och
men
att nu man kan också få lära akademiker hur det egentligen är i skolan. För jag tänker de som håller på med utbildningsvetenskap, som med alla andra människor, så fort man, även om man är lärare i grunden, så fort man tar steget bort från skolan så har man en halveringstid som är typ ett par ögonblick innan man helt plötsligt bara, what? Jag vet ingenting om det.
Mm.
Så det, liksom, det behöver ju vara tvåvägskommunikation.
Mm.
Och det kanske är inte så lätt att utveckla, men det hade varit intressant. Och nu behöver vi komma någonvart, för nu behöver vi hitta vad som är det professionella.
Mm.
För att om man tänker på det så är ju egentligen idén om den autonoma läraren, den självständiga läraren som kör sin egen grej liksom, ganska exakt motsatsen till en professionell lärare.
Ja, och jag tror att vi behöver ha alltså ett fullständigt öppet kollegialt samtal kring vad är det att vara professionell lärare. Det hade varit liksom som, så att vi en gång för alla kunde spika upp det på väggen.
Och sen kan, ja, men precis, och sen glömmer
fast
man
det är ju jättekorkat att göra, för att då är det ju faktiskt inte så att, för att det är ju också inte någonting som är statiskt, det är ju dynamiskt. För den bästa läraren, det är ju lite sorgligt när man tänker att redan på Platons tid så stod man och föreläste liksom, och så hade det inte hänt någonting.
Det är en bra sammanfattning, och med det så lämnar vi över till veckans elevkrönika. Kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Gå in på vår hemsida skolsverige.com om du vill vara med. För guds skull, var med.
Ja!
Du kan vara med som gäst, du kan föreslå ett tema, du kan skicka in en bild på din skola som vi kan ha som omslagsbild, eller du kan skicka in elevkrönikor. Det är säkert så att dina elever har spelat in någon grej, skrivit någon grej, gjort någon grej som de vill sprida. Här finns en plattform. Vi vill inget hellre än att ge elever sista ordet, och det gör vi nu.
Hej, jag heter Ismail och jag ska berätta min liv som en tonåring i skolan. Jag minns när jag bodde i Gambia och gick till skolan, så var det en stor skillnad mellan att gå på mitt hemlandsskolan och svensk skola. Jag minns också när jag gick till skolan i Gambia, så var det så mycket mobbning och kränkningar i skolan. Många blev mobbade och kränkta på grund av att man är fattig eller rik och vilken klädstil man hade. Men det är en stor skillnad här i Sverige. Här blir man mobbad på grund av att man är smal eller tjock. Och jag kommer ihåg när jag blev mobbad någon gång av en kille. Han brukade alltid rätta mig för att jag hade inga tjejer jag var en ful kille. Men den tiden så var jag jätteliten, så jag var inte så intresserad av tjejer. Då var jag 12 år. Jag blev också mobbad för att jag var fattig och hade ingenting att äta på resterna. Men jag var inte alls fattig, men Jag ville inte visa mig till folk för att folket är alltid nära dig. Bara om du har pengar i Gambia. Men i Sverige så tycker jag att jag har haft det lite bättre än i Gambia. Här i Sverige så behöver man inte ha pengar om man ska gå till skolan. Det finns också matsal där man kan äta. Men jag tycker inte mobbning och kränkningar är inte alls viktigt. Om man tänker för att om man är i skolan så går man dit för att lära sig. Man kan också trivas i skolan genom att vara modig och prata med folk. Och man ska vara en social människa. Man måste också respektera sig själv och mot de andra för att om man inte respekterar sig själv så kan man inte visa respekt mot de andra. Då, om man visar respekt mot sig själv då kan både dina klasskamrater uppskatta dig och din lärare. Svenska skolor kan bli bättre genom att ha många trygghetsvärdar i skolan och att mobbningar och kränkningar ska sluta i skolan. Och rasismen i Sverige så är det så att blattar är på högra sidan och svennar är på vänstra sidan. Men så kan det inte vara. Det ska vara blandat. Då kan alla trivas och då kommer rasismen också att minska. Det här är Skolsverige. Stop.